väldigt tungt liksom för mig, alltså, ja, personligen om man säger, men samtidigt skulle jag också prata med media och prata med spelarna som, och så det blev liksom en professionalitet där också i det.
En podcast från Sportbladet.
Hemma hos har jag fått komma igen, inspirerad av att jag fick komma hem till Pia Sundhage. Jag har blivit hembjuden till Matilda Lundblad som vi känner som klubbläkare för Elfsborgs IF och Kopparbergs Göteborg främst. Hej och tack för att jag får komma hit.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med i ditt program.
Vi sitter just och jag ser ut över Göteborgs hamninlopp. Men inte riktigt så jättefint väder, men helt, det hade varit helt okej med fotbollsmatch idag, eller?
Ja, ja, men det hade det varit, visst. Det är ju härligt när vädret börjar vända lite grann och vi får, helt plötsligt står man ute i liksom, kort tröja och sådär på matcherna. Så det
slipper regnet från sidan.
Det var lite tufft på försäsongen där. Tänkte jag, vad är det jag jobbar med egentligen vissa dagar? Så.
Precis, för du skulle ju lika gärna kunna vara inomhus på en fin praktik. Och du är dessutom då specialisttjänstgörande läkare i allmänmedicin.
Ja,
så jag rätt nu?
Ja, absolut. Ja.
Så du hade ju kunnat stå inne på en fin läkarpraktik, men du har valt att vara ute också att jobba på fältet med fotboll.
Ja.
Varför hamnade du där?
Ja, från början tror jag att jag själv spelat basket på elitnivå, eller framförallt så har jag spelat en hel del säsonger i Allsvenskan då. Och jag trivs i den miljön, jag tycker det är kul med prestation och kunna hjälpa idrottare att prestera på sin bästa nivå, så att säga.
Men du får ju ta hand om dem när de är skadade, eller är det också mycket skadeförebyggande?
Ja, det är både och. Som man ser i klubban nu så är det ju mycket, mycket av det skadeförebyggande arbetet har ju med kommunikation att göra, så, och bara prata med tränarna och klubbchefer och sjukgymnaster och övriga tränare och så, fystränare, det är en väldigt stor del i det hela. Så,
och där har funnits lite att göra kanske, eller?
Ja, men det finns alltid jättemycket att göra där, och det är ju det som jag forskar om också, så att jag är väldigt mycket liksom, jag kan sitta i flera timmar och rabbla statistik och liksom vad studierna säger och så, men när man pratar med till exempel klubbchefen, då är de intresserade mer av det liksom, ekonomiska biten i det hela och prestationen då, så då gäller det att kunna liksom vara lite pedagogisk och omvandla det i sådana termer, så att säga.
Ja, vad kostar det? Låt säga att Viktor Claesson i Elfsborg ska vara skadad, vad kostar han per månad? Har man, vet du det?
Ja, alltså de har ju, det är ju väldigt stor skillnad på spelarnas...
Man beror på hur dyra de är från
början. Ja, spelarnas lön, så, men det är alltså mellan tummen och pekfingret, så har man ju sagt ut i liksom på UEFA Champions League nivå då att det skulle kosta ungefär 5 miljoner kronor i månaden då att ha en skadad spelare då. Så att om man sätter det i Elfsborg, som heter nu Viktor Claesson, är ju fantastisk fotbollsspelare och väldigt, så att är han borta så är det nog väldigt dyrt, men det är svårt att säga exakt vad det skulle kosta så. Men däremot så har man ju sett i studier då att de lagen som har mindre eller färre skador då, de kommer oftast högre upp i tabellerna då, och det är ju viktigt i sig, och det har man sett över en längre tid då, så att det är intressant.
Precis, det såg vi i PSG där hade spelare borta till exempel. Det kan ju påverka mot Barcelona som verkade helt väldigt mindre skador vad de har haft i den här läget.
Precis. Ja. Visst är det så. Mm.
Det här finns, och det är spännande för du har mycket information och mycket med dig i bagaget. Men om vi bara backar bandet lite grann där för att se liksom, du kom in på det här och då började du i Ljungskile. Som var det första uppdraget? Ja.
Ja, precis. Jag hade en kollega som Daniel som jobbar, som fortfarande är involverad i laget där som lagläkare då, man säger. Och han visste att jag var intresserad av idrott och liksom när jag gjorde ett år, mitt första år som läkare, så jobbade jag jag bodde i min sommarstuga då och jobbade i Fjällbacka på vårdcentralen där. Då hade jag precis slutat spela basket, för jag hade en knäskada. och då visste jag inte så mycket om det, så att jag tänkte, ja men det är ingen idé att liksom satsa nu, annars jag hade bott utomlands i sex år då, eller drygt sex år. Då tänkte jag, ja, men då jag hade inte sett en stor anknytning kanske till Göteborg längre och så, utan jag hade mest varit i Fjällbacka på sommaren och så. Tänkte jag, ja, men då flyttade jag dit. Var van att träna jättemycket, så jag tränade på gym och körde på liksom rehab så som jag såg, eller tyckte att rehab var på den tiden. Och så blev det bra knät, så då frågade jag någon där, men finns det någon idrott på relativt hög nivå där? Och då sa de, ja, men det finns i Hamburgsund, där har de damfotboll, division 3, prova det. Så då åkte jag dit och så spelade jag en säsong med dem och ja, ringde till tränaren och han frågade vilken position jag var. Så då, i basketen var jag forward, så jag bara, forward. Så då spelade jag en säsong och lyckades göra ganska många mål faktiskt. Så det var jättekul.
Det är ju intressant. Hade du givetvis din bakgrund som basketspelare, men att gå från det till att spela fotboll är inte helt enkelt.
Nej, jag gjorde en hattrick mot Bullan i min första match där, tror jag, eller någon av de första matcherna då. Och det var inte på grund av att min fantastiska fotbollsteknik, utan jag var ju väldigt vältränad så att jag kunde liksom springa förbi deras backar, om man säger så. Och det hade den här läkaren i Ljungskile hört talas om då. Så att han frågade om inte jag skulle vara intresserad, och det var ju självklart.
Och då var du där och sen Jitex i damallsvenskan och sen hamnade du i Älvsborg.
Ja,
Jitex. Det är där vi håller på att säga, det är där du har blivit känd, får man säga så, för lite lite
har du väl. Ja, precis. Ja. Jo, Jitex var ju egentligen det första laget där jag verkligen liksom tog med en och var mycket på träningarna och var på hemmamatcherna och även på bortamatcherna då. Och då känns det som att jag kom in i det väldigt bra. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra liksom, när jag skulle skicka en remiss från min egen dator helt plötsligt och inte från kliniken, och all den backupen som jag hade haft från Daniel i Ljungskile var ju borta då, så att då fick jag hitta mina egna kontaktvägar och skapa mina egna relationer. Men då så träffade jag Jon Karlsson, professor i ortopedi då på Mölndal.
Och som är i kopplat till IFK Göteborg.
Ja, precis. Så att han är ju min mentor, kan man säga. Och det är han som har verkligen, vi har pratat under flera år nu i stort sett. Från början var det varje dag, för jag behövde fråga om allting. Och nu pratar vi kanske några gånger i veckan då och diskuterar fall och så.
Ja, för hur funkar det där? Jag menar, man måste ju ha kopplat till om man behöver skicka dem på MR-undersökning eller...
Alltså vi har jättebra försäkring, vi har Folksam elitförsäkring då, så det är inga problem att få en MR samma dag eller dagen därpå om man nu vill ha det då. Sen är det viktigt att ha kvar det liksom kliniska ögat också, och man behöver inte skicka allting på MR och så bara för att man kan då. Men ja, det, så det funkar väldigt bra. Och så skulle man behöva operera och så tar de kostnaden för det också då, i och med att vi har den försäkringen och man får en tid snabbt och så. Det är inte som det var på 80-talet när de här försäkringarna inte riktigt fanns, och det var ju då det var mycket prat om att fotbollsspelarna liksom gick före lite grann i kön inne på universitetssjukhusen då. Så är det inte längre då.
Nej, det kan vara bra för allmänheten att veta.
Ja,
att de inte är förfördelade på det sättet, för det väckte ju faktiskt en viss irritation.
Ja, precis.
Och Älvsborg gör du nu, är det din tredje säsong?
Ja, det stämmer. Ja.
Det var, och det var ju så att det ändå var lite nära där att du skulle sluta när du var högravid. Ja. Eller i alla fall du kanske gör ett uppehåll.
Ja, jag funderade ju på det, självklart. Det gick upp nästan 30 kilo och det var liksom lite tungt att hanka på det här, men... jag visste ju inte, jag hade ju inte varit gravid förut, jag visste inte hur det var. Kan man jobba liksom, kan jag vara matchläkare nu i liksom 8-9 månader? Jag visste inte det själv då, men det var ju det året som Claes var tränare för A-laget då, så jag tänkte att jag skulle ta upp till honom och bolla lite grann, men jag hann väl aldrig det, utan han sa det, va? För helvete, är du gravid? Nu lämnar du oss inte. Så, nej, vad tycker du att jag ska liksom, ja, vi ser hur det går liksom. Det är klart att jag alltid har liksom, jag har jättemånga kollegor som jag vet skulle ställa upp om det skulle vara så att jag inte kunde komma någon gång eller vara borta några veckor eller så. Då sa han, nej men jag är väldigt tacksam om du kör på, nu har vi byggt upp något bra här, så nu fortsätter vi på det.
Och då, så backar, man, det. Då backar man inte, eller har man ju förtroendet också
givetvis. Ja, precis. Ja. Nej, men det kändes viktigt att vara kvar då. Så att...
Och vi ska återkomma till Claes Ingesson och den relationen och tiden i klubben där tillsammans, som blev ju väldigt speciell för dig och för honom och för många. Men bara först liksom i vardagen nu, då. Nu är, har sonen kommit och är, vad var han, 8 månader?
Ja,
8 månader. Tittar på ett litet tält här inne som han kryper in ut.
Ja, han är duktig. Han kryper och härjar så. Ja, så
att, det är bra. Du har motoriken och båda hjärnhalvorna är med. Och sånt där. Tittar man som läkare på sina barn på ett annat sätt, tror du, än vad vi gör? Alltså, för du vet...
Både jag och nej. Ja. Men jag tror att nej, det är kanske inte jättemycket mer än... Man blir också blind som liksom, just för att man är läkare, säger man ju oftast att liksom man ser kanske inte alltid. Jag vet inte, det är, jag tror inte att det är så stor skillnad egentligen.
Man kanske är lite lugnare sådär om det blir hög feber och så tänker att det här tar vi bara lite.
Jo, men just i och med att jag gör rest inom liksom allmän medicin, fast med lite inriktning på idrott då, så då har jag ju varit, då ska man ju vara jättebred, så då har jag jobbat på barnmedicin och så att jag har några kompisar som har barn i ungefär samma ålder då, och det känns som att de är ganska mycket mer oroliga än jag är då, så att jag sitter inte och ringer på den här 1177 och frågar
massa frågor. Eller går lyfta dig mot din egen kunskap och trygghet.
Ja, precis.
Men hur ser det ut just nu då i vardagen för dig? Hur mycket är du ute liksom i Älvsborg och med Kopparberg?
Ja, det blir några dagar i veckan. Mm. Det blir det. Så, men just nu är jag mammaledig från min andra tjänst då. För att man ska ha mycket tid för de här elitlagen så gäller det att man antingen är pensionerad eller att man är sjukskriven eller mammaledig. Nej, men
jag tror det går inte vara heltidsläkare nästan och göra det samtidigt.
Och skämt och så, det tar ju väldigt mycket tid och så. Och om man ser på här sidan då, så tränar ju de på dagtid. Om man säger Kopparberg då, Kopparberg eller Göteborg FC då, till dem kan jag, skulle jag ju kunna åka efter jobbet till deras träning så, men i Älvsborg så förutsätter du att jag har en hel vardag ledigt då, så att jag åker dit istället. Så att, men det går några dagar i veckan så. Så min fru Frida, hon är mammaledig en dag i veckan nu, samtidigt som jag är helt mammaledig från allt sjukhus, vårdcentral, arbete då. Så vi pusslar ihop det på något sätt så.
Det gäller, men hur är det just när det gäller Älvsborg där? Är det så att du åker ihop där du får rapport från det medicinska teamet att vi behöver att du kollar på det här, eller är det vissa dagar i veckan som du är fast där uppe?
Eller vi har inte en specifik dag, utan vi pusslar lite beroende på när de spelar match och så vidare då. Men rapport från dem får jag varje dag då. Vi har 2 sjukgymnaster då som jobbar nära laget hela tiden då. Sen så är jag ju alltid där på hemmamatcherna och i Sverige har vi så en fotbollsläkarförening där vi har byggt upp liksom så att när Älvsborg åker på bortamatch så är det bortalagets läkare som ansvar för båda lagen då. Och samma sak när lag kommer till oss, så har jag även en del ansvar för deras lag då. Så det hjälper ju mycket att jag åker inte med alltid på bortamatcherna så då. Eller det händer någon gång ibland då. Mm. Men det är svårt att säga, det är från vecka till vecka, men jag försöker ju vara där i alla fall så att jag är någon liksom veckodag på dagtid där då, och sen så blir det en del eftermiddag, kvällar och så, och sen när jag är verksam, så när jag inte är mammaledig, så kan ju de komma till mig på kliniken och så där också då brukar jag träffa dem bort och sen till IFK-kliniken här uppe då.
Men du, hur mycket liksom fotbolls Älvsborgs hjärta där och Kopparbergs Göteborgs hjärta har du fått in, hur engagerar du dig i matcherna? Eller står du, sitter du bara tittar liksom och tänker, oj, där gick han in lite fel, att kring redbandet.
Nej, jag vill hjälpa dem att liksom prestera för sin bästa kapacitet och efter förutsättningarna, så att jag blir väldigt involverad men det är ett stort hjärta skulle jag säga. Och jag med, och i Kopparberg där Stefan var ju i Gitex när jag var där. Sen så gick jag till Kopparberg när Torbjörn Nilsson var där då. Men sen kom ju Stefan dit och frågade om jag ville vara där också då. Så att då är det klart, då har jag ju liksom lite grann följt med honom i hans karriär de senaste åren. Så att jag vill ju att han ska... jag vill ju såklart att Göteborg då till exempel ska vinna SM-guld och att han ska få framgång efter allt jobb han har lagt ner och så. Och samma med Älvsborg, alltså, spelarna är jättegulliga och liksom de känns som jag har en bra dialog med dem och de vill så mycket och de så jag blir jätteengagerad, det blir jag verkligen.
Och då har du ju ett ypperligt tillfälle att jämföra killar och tjejer. Jag tror jag slängde ur med den frågan en gång när vi såg på Borås Arena. Jag tror till och med jag var lite sådär att jag sa, är killar gnälligare när de är skadade och sjuka än vad tjejer är? Bara, är det så?
Det är lite, om man jämför de här två lagen då, så är det ju damerna, de jobbar ju fortfarande 40-60% med något annat jobb då, så spelar de fotboll. Så att, och herrarna, där är det mer liksom, de allra flesta spelar, eller bara, men det är liksom fotbollsproffs i deras heltidsyrke då. Så att, de har två, antingen en eller två sjukgymnaster på varje träning och jag som är där också då, så att de har ju väldigt mycket medicinsk backup hela tiden som kanske damerna inte är vana vid på samma sätt då. Så där blir det ju en skillnad då. Sen har jag väl kanske slängt ut med någon gång att damerna biter ihop lite grann bättre då. Men jag vet inte, jag tror att det har mer med liksom personligheter och omständigheterna liksom runt omkring laget då. Det är klart, har man ett helt medicinskt team som är liksom på plats i hela tiden, då blir det mer att man kan ta upp små saker då och bolla om det, och de sidan kanske liksom, ja, är det verkligen någonting så kommer de med det då, men annars så tänker de, ja, men det här, ja, det här kanske går över eller ja.
Så. Ja, men tjejer man ju ofta det hemma liksom, med killen, men när de blir sjuka blir lite liksom inkligare då, ja, kanske en kvinnor blir.
Ja, men det kanske ligger någonting i det att vissa killar då vill ha den här ytan, att de är väldigt tuffa och starka, och så tjejerna kanske har mer ett neutralt läge, så att då blir skillnaden större där. Om man liksom åker man på en förkylning, då kanske det inte är så lätt att hålla upp den där starka ytan, så att då blir det ju så, manliga förkylningar man säger.
Är det någon skillnad så rent i kapacitet att ta sig tillbaka i skador liksom på mellan män och kvinnor, eller är det högst individuellt?
Jag tycker att det är väldigt individuellt. Vissa är väldigt liksom duktiga och på att ta instruktioner och lyhörda och så, och förstå vikten av det, och det kan ju bero lite på var man är i karriären också. Har man aldrig haft en skada tidigare, då kan det kanske vara svårare att ha, vad ska jag göra nu? Och liksom man blir lite valpig så, men har man haft några skador och vet att liksom, ja, men nu kommer en tuff period och nu ska jag göra allting för att sen kunna se tillbaka på den här perioden. Att, ja, men jag gjorde verkligen mitt bästa för att komma tillbaka. Och sen så, alltså, som fotbollsspelare, har du ett lag på 25 spelare, så får man räkna med att det är i snitt 50 skador per säsong då. Det är rätt mycket.
Alltså 50?
50 skador per säsong. Oj. Och då är 50% av de skadorna, eller hälften av de skadorna kanske är, man är tillbaka under en vecka liksom. Och 10 av dem är man borta längre än en månad. Och sen resten någonting däremellan då. Så att, och är man lite mer, har man lite mer rutin, då vet man liksom, ja, men nu kommer en skada och ja, så att en varje spelare kanske får en, två skador varje säsong då vet man, ja, men nu kör jag den här perioden, nu avstår jag någon match och så. Men är det första gången, då blir det bara, oh shit, liksom, nu kom det en skada och vilken otur just jag hade och så, istället för att se det stora perspektivet. Nej, men det är så här det ser ut liksom. Jag är fotbollsspelare, det är 1000 gånger högre skaderisk än om du jobbar i industrin eller någonting. Så att,
då har en de del av yrket nästan.
Ja, det, ja precis.
Och om vi tittar då, om vi behåller oss kvar lite i Elfsborg, så var ju du i laget som klubbläkare under det här året som Claes var där. Nu har det gått månader, i oktober gick Claes bort i sin cancer som han har också varit uppe med efter sin bok då och berättat hur han upplevde det. Vad är dina känslor nu med liksom, det har gått lite, fått lite distans, men ändå?
Ja, precis. Jag tänkte nästan att du skulle fråga det, så jag plockade faktiskt upp hans bok och började läsa lite grann för att bearbeta då. Det var ju väldigt mycket media och så, jag skulle svara på liksom hur Claes mådde hela tiden och sådär, och när han skulle vara tillbaka och så, liksom sådana här omöjliga frågor att svara på egentligen då, men och när han gick bort då, det är både, alltså det var ju väldigt tungt liksom för mig, alltså ja, personligen om man säger, men samtidigt skulle jag också ja, prata med media och prata med spelarna. Så det blev liksom en professionalitet där också i det. Så att, och sen så var det ju en speciell period också i och med att jag fick Tristan 2 månader innan Claes gick bort och sådär. Så det var ju väldigt mycket med det, och på begravningen så hade jag liksom lille Tristan 2 månader utanför kyrkan. Och, så det var svårt att ta in allting så. Så att jag känner väl ibland när jag kommer, vi har ju en fin, jättefin porträtt på Claes i liksom matchgenomgångsrummet och så. Och jag får fortfarande det att jag liksom ja, stannar upp lite när man ser det. Och, så att jag tror inte att jag bearbetat det där riktigt ännu. Och det här med boken, då kändes det på något sätt, ja men då finns det ju någonting kvar av Claes och så, men ja.
Jag tänkte på det mycket, för jag var ju en av dem som ringde dig, och vi var flera från Sportbladet som ringde dig, precis som att du var den auktoritära liksom, läkaren som tog ansvaret för alla frågorna kring Claes. Och det var ju du kanske inte egentligen tränad på, liksom mediatränad. Det var ett rätt stort ansvar där som du fick mitt i allt.
Ja, ja, Claes frågade mig om, sa det att jag tycker det är tungt med det. Eller, ja, vi hade en väldigt nära relation, jag och Claes, och vi litade mycket på varandra. Så, en relation som jag värderar fortfarande väldigt högt. Och då frågade han mig någon gång att ja, men jag har haft så mycket media genom hela livet, och just nu så känns det inte som att jag kan svara på alla de här omöjliga frågorna och liksom visa mig stark utåt och så. Så är det okej om jag hänvisar allting till dig? Och då sa jag liksom, ja men självklart, jag vill ju göra det för honom så sätt, men jag hade väl inte riktigt insett exakt vad det betydde liksom, att flera journalister skulle ringa och smsa varje dag och så. Eller så fort det var något nytt så, ja, så började telefonen ringa mig en gång då. Men det, ja, nej. Sen jag blev läkare i Borås så har det varit en del sån här light-versionen av mediaträning. Så att jag var väl relativt liksom förberedd på hur jag skulle agera och sådär då.
Men det är klart att det där var ju också väldigt svåra frågor att svara på, som du var inne på själv. Samtidigt så kanske, precis, jag tror i alla fall att vi på något sätt mer också lutade oss mot svaret eller accepterade svaret, för det kommer från läkaren och liksom, då kan man inte ifrågasätta så mycket.
Nej, visst är det så. Och jag, alltså, många liksom i de medicinska teamen runt lagen vill kanske inte prata så mycket med media utan ser det som något liksom onödigt ont sådär. Men jag ser det lite tvärtom, att det är jätteviktigt att vi pratar med journalister, och om någon ställer mig en fråga så svarar jag gärna, och ibland känner jag, oj vad jag babblade på nu liksom, aha, vad kommer det här bli för liksom
rubriker
av det och så. Ibland har det blivit ganska märkliga rubriker också, men vad gör det liksom? Det är inte, ja. Folk förstår väl att det är inte, att man inte alltid blir rätt citerad i media och sådär. Och som liksom journalist och läkare, det är bara att försöka vara jättetydlig med vad man menar, för att det inte ska bli konstigt så.
Nej, men. Och Claes och du var inne på det själv, att ni hade en speciell relation, och den utvecklades delvis den natten, var det va, som han, eller kvällen natten efter han hade trillat på Gamla Ullevi. Jag var på matchen och såg mer och mindre när det hände, och det var ju en väldigt dramatisk händelse.
Ja.
När han satt i rullstolen och den välte. Men då åkte du med honom till sjukhuset och stannade där va?
Ja, precis. I och med att då var det en så kallad bortamatch då som jag var med på, i och med att det var, då är det, var det Jon då som var hemmaläkare och ansvarig för båda lagen, men jag var ändå med Elfsborg då på bänken, så som tur var i det hela, så då kunde jag ju lämna, i och med att det var inte jag som hade ansvaret för båda lagen då. Så då frågade jag bara Claes, vill du att jag hänger med? Ja, absolut. Så så åkte vi upp i ambulansen då till Sahlgrenska. Så vet jag att någon, Frida och Tristan var där då, och Annika Sjölund också, för att kolla på matchen. Så då ringde jag till dem och frågade om de kunde ta Claes väska och komma upp då. Nej, förlåt, Tristan fanns ju inte då. Så
att nej, han var inte med.
Han var inte med.
Fast i hjärtat och kanske
nej,
i magen.
Nej, jag tänkte säga, vad var Tristan? Mm. Han var i magen. Ja, så då kom Frida upp till Sahlgrenska också då. Så då satt vi där med Claes först. Liksom, ja, och väntade när han blev bedömd och sett i hjärnan och nacken och hela den här biten då. Sen så får man ju liksom vänta på ett litet rum då, så då låg Claes där med nackkrage och allting, men han var ju verkligen, han frågade liksom vad gick i matchen, eller vad var liksom så här, ja nej men det står där att liksom de gjorde en jäkla kämparinsats och sådär, och då blev han så nöjd och stolt och sådär, så och sen var det väl Frida, min fru då, hon har spelat i Allsvenskan i 14 säsonger då, så att de brukar alltid prata fotboll och sådär.
Ja,
så att jag lämnade henne i det här rummet och ja. Så satt de och pratade liksom matchen och analyserade den då, och så stack jag iväg och tittade på röntgenbilderna och det här då, och pratade med läkarna och försökte liksom styra upp det och pratade med bussordförande Elfsborg och jag svarade på alla samtalen, för jag visste inte vem det var som ringde, så ibland var det liksom någon journalist och ibland var det en klubbchef eller ja, tränarna och familjen och, ja. Så jag skickade något sms till Martin, vet jag, hans son då, som bara spelade Elfsborgs U-trupp då, och även en del med A-truppen också då, så honom kände jag väl, så jag bara skickade ett sms där och pratade säkert med Vicky, hans fru, jag minns inte exakt vad som hände. Men
det fanns det, där, och det är klart att jag menar, hamnar man på sjukhus och utlämnas, så är det också skönt att ha en läkare som kan titta på bilderna och en second opinion och liksom diskutera med läkarna på plats, för det är alltid svårt att ta in det också.
Precis. Jag har pratat med hematologerna på Linköping innan då, så att jag ringde upp en av hans läkare då, som jag hade privata numret till då, och frågan om det var något vi skulle tänka på och så. Så då fick jag lite tips där som vi då skrev in i journalen som man skulle tänka på när det gällde just Claes då, så att jag fick väl medla lite grann där.
Och de hade du kontakter med ganska mycket, va?
Alltså jag pratade med dem lite då och då, men det var inte så att jag pratade med dem varje dag eller sådär. Claes var också ofta sådär liksom, har du pratat med dem nu liksom idag? Jag bara, nej men jag pratade ju med dem för några dagar sedan. Ja, okej, nu tänkte att så försökte jag förklara för honom att det ändå liksom, jag kan inte bara ringa dem och börja prata om dig, utan varje gång måste vi bryta sekretess och de ska ringa dig och fråga, är det okej om vi pratar? Och samma sak med mig då, så att men ja, han var ju väldigt underbar, Claes, på det sättet.
Ja,
han
liksom, för honom är det väl så här, alla kan prata.
Ja, och han engagerar ju alla, så de var ju väldigt liksom så, liksom, kände jag det som att de var väldigt emotionellt engagerade också då, men de hade ju haft honom som sin patient under flera års tid också, så det är självklart.
Och sen när det har det ju framkommit i boken att jag menar, han har ju vetat om att det var närmare slutet där man kanske har gett sken av och runt om, men du har ändå haft en annan insyn också.
Ja, absolut.
I det än var, hur svårt var det, även om du är läkare och var med sekretess, när man ändå är ett lag, att du och han då kanske vet att tiden är inte så lång som så spelaren hoppas och tror och lever i en annan verklighet. Hur upplevde du det?
Jag fick ju en hel del frågor från liksom hela, ja, från kansliet och från liksom klubbchef och från spelare och så. Och alla gånger, vissa gånger när jag precis, alltså så sa jag Claes, men säg exakt som det är liksom till, och så sa han alltid när det gällde då klubbchef och de här, men det är klart att jag inte liksom alltså, för det går ju väldigt mycket upp och ner också, och det är klart att jag inte drar med spelarna på det hela tiden, det hade ju blivit ännu tuffare för dem så sätt, men så vissa gånger var jag väldigt sådär, nej men så här ser det ut nu liksom, att Claes lever på övertid och vi får vara glada att han finns här med oss, och jag fick ju mycket frågor såklart när man skulle förlänga kontrakt och när jag inte kunde vara där under perioder då, hur är det liksom, är det dåligt för hans hälsa och var i Elfsborg, och då sa jag det liksom, när man lever på övertid, men Förmodligen är det ju det här, just fotbollen och engagemanget och allting som gör att han fortfarande liksom har glöden, att han fortfarande har någonting. Han har självklart någonting att leva för han har ju sin familj och allt det här, men att man, alltså man vet ju själv hur det är när man blir engagerad i någonting, att man får en energi från liksom, ja, som liksom dödssjuk cancerpatient som man inte hade fått annars då. Jag vet, vi satt och pratade någon gång och sa, ska du verkligen åka med på den där liksom, han satt i rullstol och skulle med på den liksom UEFA
Europa-ligamatch,
ja precis, så ska du verkligen åka med, Klas? Jag menar, det kan ju faktiskt hända någonting där och då ligger du på ett sjukhus där liksom. Ja men för helvete, det är ju kul också liksom. Och så såg jag bara den där glöden i hans ögon och tänkte, ja det är ju faktiskt kul också så.
Men samtidigt så är det ju ett ansvar kanske som man läkare också, att man känner liksom hur man får ändå upplysa personen om att ja, riskerna precis. Samtidigt som
han var ju väldigt han visste ju om alla risker och jag menar, det är ju inte många med den här typen av sjukdom som överlever 5 år eller så, och han levde på övertid redan, så att det, han visste precis vad han gjorde så att det.
Och sen förstod du att det inte var långt kvar på, jag vet att du har sagt någon gång innan där, att Malmö-matchen borta någonstans 14 oktober kan det ha varit.
Ja,
mitten av oktober. Ett par veckor innan, då kände du att, att ni var nära, eller han var nära.
Mm. Jo, men det var också svårt liksom, alltså under den tiden och prata liksom, där var det ett jättesvårt läge med media, jag fick ju samma frågor men jag kunde inte, alltså det var ju självklart så ville han ju inte ha rubriker om att nu vet han att det bara är liksom några veckor kvar, men det var ju ja, han sa ju det är tufft nu och nu ser det ut så här och jag hoppas att få en fin, liksom lugn tid med familjen det sista och så och få se om jag orkar komma ner till Borås någon dag och sådär och då kände jag väl att och då skickade han. Vi pratade i telefon också, men han skickade han var ju väldigt duktig på att skriva sms och det har väl lite med att göra, vissa människor är ju väldigt duktiga på att uttrycka sig i text kanske bättre än i tal då, men och Klas kände som att han var en av dem som liksom, han kunde verkligen få med känslan i bara ett, liksom, en skrift då, så att jag fick så långa sms som jag aldrig har fått och när han skrev saker som berörde mig väldigt mycket och då fick jag också chansen att och tacka honom för allting och lova honom en del saker som var viktigt och sådär. Ja, så det var jättetufft. Och samtidigt så är jag oerhört tacksam att jag fick lära känna honom, att jag fick vara en del av hans liv då. Han hade verkligen satt fingret på det som var det viktiga i livet och jag har inte känt honom längre tillbaka i tiden sen Älvsborg då, men om man hör och även nu har jag läst första delen av boken då och liksom hur andra upplevde honom, så var han ju väldigt social, utåtriktad och han var verkligen sig själv, så att han är lugn och trygg, så att då är det ju lätt att öppna sig för en sån person också, för alla möjliga olika människor, så att han hade, det är ju säkert inte bara jag som känner att jag hade en speciell relation med honom, utan det är nog väldigt många som känner det.
Och så vill han verkligen inte ha, upplevde jag det som det här, det som självumkan vill han inte ha, utan han liksom, det var viktigt för honom att få vara med.
Ja, precis.
För att han det liksom brinner och hemma där liksom, inte, ja, inte att man skulle tycka synd om honom, det kände man ju tydligt att det.
Nej, precis.
Så att,
det var tvärtom. Ja.
Har du som, jag menar, du är läkare och det är klart att du kommer i kontakt med skada eller sjuka människor, men inte alltid kanske döden, men den kan ju finnas där på ett annat sätt när man jobbar med det du gör. Kan den erfarenheten liksom, tillsammans med Klas har den på sätt påverkat dig yrkesmässigt? Är du med? Liksom?
Ja. Jag tror just med Klas har det nog kanske påverkat mig mer liksom, personligt, inte just yrkesmässigt, men jag tror att just mitt yrke, att jag tidigare hade gett liksom besked till människor att nu, ja, cancerbesked och pratat mycket med anhöriga när någon har gått bort och liksom varit med och liksom reflekterat kring de tunga bitarna i livet och att liksom det är en del, döden är en del av livet och så då. Jag tror att det hjälpte mig mycket med liksom just kring i den tiden när Klas var så pass sjuk då. Jag visste att det är liksom en tid när man, efter att man får sitt besked, till exempel cancer, vad händer då? Liksom, och till slut så kommer man till det här att man accepterar det då och får ett lugn och så. Ofta. Så att, eller ja, det är den vägen det brukar gå då. Och jag kände ju igen de här olika stadierna hos Claes då. Jag tycker att han hanterade det väldigt bra. Och, det, och när han berättade för mig att liksom, ja, men när familjen stack, då låg jag och grät som ett litet barn. Och då trodde han kanske att jag skulle bli förvånad. Ja, men du som är så stark och sådär. Liksom, men det är klart, det är ju en del i det hela. Man måste ju bearbeta det. Och det är klart att man blir livrädd när man får ett sånt besked. Det är något väldigt främmande. Liksom. Så.
Jag tänker på spelarna där som många har vittnat just. Som du varit inne på just det här också. Starka kring Claes. Men det är ju en har ju varit en väldigt unik situation för många av dem, och det är klart att man påverkas då som inte anhörig närstående på ett annat sätt. Nu så här liksom efterspel och sådär, kommer det fortfarande upp frågor och hur har ni gjort i klubben för att liksom ta den här styrkan som ändå planterades där i gruppen vidare?
Nej, men det som jag känner av är ju liksom atmosfären, att många, och framförallt Claes var ju i U-truppen innan han gick till A-laget, så många av, han har ju varit med och peppat och liksom tränat de här yngre spelarna som nu tar plats och är till och med startspelare i A-truppen då. Och den utvecklingen har ju Claes i allra högsta grad varit delaktig i då, och velat liksom, ja, det har varit hans koncept då. Och få med de här spelarna i A-truppen, det är de som är i framtiden och så. Och de och även de äldre spelarna känner ju liksom en styrka i att liksom Claes trodde på dem och ville dem så väl hela tiden och gjorde allting för att de skulle få ta en plats i A-truppen och sen komma vidare, och han ville att de skulle få en liknande resa som han själv hade haft då. Så att, jag tror att de känner av, alltså, det gör man ju, man känner av när någon verkligen vill en väl och när någon verkligen litar på en och ser det man är bra på och skäller ut en när man är dålig och inte kämpar tillräckligt. Man behöver ju någon.
För det händer
så.
Det händer ju.
Ja, precis. Så, att, så att det är ju det som jag känner av nu. Sen, vi pratar inte om egentligen Claes sjukdom längre, och det är ju skönt på ett sätt, utan vi pratar om Claes styrkor och vi skojar om liksom, ja, men det är nästan varje gång jag är där, så ja, men kom du ihåg med Claes eller sådär. Ja, så det är inte så att man liksom inte kan prata om honom, utan alla pratar om honom och, ja.
Finns där.
Ja, det finns där, ja, i allra högsta grad.
Något som jag har tänkt på liksom för den här truppen nu då, ja. Som ändå gick igenom en sån svår sak, så tillsammans så svetsas ju det ihop, men det måste också varit en tuff, inte belastning, men för så unga människor liksom, att uppleva det här. Kan det liksom hjälpa dem nu i den här fasen, att nu är det ändå, de har klarat av det och gått vidare, alltså rent, det är inte medicinskt då, men det är någon psykosocial aspekt som måste ändå ha präglat många av det, för många måste ju också burit en oro. Det är svårt att se någon så svårt sjuk nära.
Ja, det var ju en väldigt stor osäkerhet i truppen, och det var ju en rätt svår balansgång där med när man säger ordförande och klubbchef, och från den här sidan de frågade liksom, kan Claes göra det här, och mitt svar var alltid, alltså rent medicinskt sett så finns det ingenting som säger att det skulle vara dåligt för honom att vara kvar, snarare ser jag liksom den här glöden och engagemanget att det hjälper honom, och det är för Claes skull då. Sen finns det ju här liksom att han kommer inte kunna vara där hela tiden, utan han kommer han har sämre resurser att ta från om man jämför med man kan jämföra honom med liksom en 90 plus åring då, under vissa perioder då. Man har inte samma resurser att ta ifrån om han blir förkyld eller sådär då. Så att han kommer inte kunna vara här hela tiden, och det måste vi räkna med. Så att om ni liksom som klubbledning ser att man kan ha ett tränarteam som liksom inte är beroende av Claes, utan att när han är där så är det som en bonus då. Det måste på något sätt vara byggt så då. Så jag kan inte säga att Claes kommer vara hela tiden i de nästa 5 månaderna då, att det kommer fungera liksom klockrent, utan Det kommer vara upp och ner och det måste fungera när han inte är här. Och han kan inte, och det som kan vara negativt för honom det är att när han behöver vila, att han känner att det liksom, att det går sämre för laget eller att det inte finns någon backup då liksom, utan det måste vara att de andra tränarna kan gå in och ta ett större ansvar då. Och det sa ju Wettergren då att han skulle göra, och Mian tog ju ett jättestort ansvar hela tiden då och kämpade på, så att, men det är klart, det var ju jättetufft för spelarna med osäkerheten då och för övriga, eller för tränarna, för Janne Mian och Peter Wettergren, så var det ju tufft att Claes helt plötsligt inte var där då, och då fick de gå in och ta ett helt annat ansvar, och så blev hela den där biten med media som blev ett ganska stort tryck under den tiden. Och sen så är ju Peter Wettergren och Claes barndomskompisar, så att det är klart att han hade ju också sin professionalitet och fick liksom vara tränare när han var tränare, och sen kunde du liksom inte bearbeta det här under en träning eller så, utan då fick han gå in och ta ett större ansvar och köra på, fastän att det var tufft för honom att Claes inte kan vara det. Ja. Så att, det var ju tufft för hela föreningen, absolut. Men samtidigt så har det gett så himla mycket till hela föreningen, och en styrka och en känsla av samhörighet och alla de här bitarna då, så att det är ju svårt att, för mig som värderar Claes så himla högt, att säga att det var någonting negativt för klubben också, utan jag tror verkligen att det var en styrka
och att folk växer ju också genom att man vågar hitta lösningar som passar
precis,
och kanske kan vara lite förebilder för andra också.
Ja, absolut.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu ska vi prata om ett projekt eller vi kallar det projekt som du är högst delaktig, och det är ett forskningsprojekt eller forskningsrapport som leds av Jan Ekstrand, läkare Jan Ekstrand, för detta landslagsläkare.
Precis.
Ni heter team, ni har ett namn också.
Ja, Football Research Group.
Ja, du ser.
Och den största studien där som vi håller i då är UEFA Elite Injury Study då. Så den, där har vi samlat information om skador då sedan 2001.
Det är också en lång period, så att det finns ju en väldigt stark bas här. Det tar ju lite tid för att skaffa sig bilder och trender som man kan luta sig mot. Men efter då snart 15, men i alla fall 14 år så har ni ganska maffigt material, eller hur?
Absolut.
Det hade man ju velat titta in på de här staplarna.
Ja,
liksom,
ja
på,
precis. Ja. Så vi har över ungefär 18 000 skador nu som vi har väldigt mycket information om. Och det är framförallt de här gruppspelslagen i Champions League, de som kontinuerligt har spelat gruppspelet då, som Barcelona och Milan. Men det är jättemånga klubbar och det är ett väldigt robust material, så att det är precis som du säger, man kan ju i det materialet så kan man visa på en del trender och så, och det är det som är styrkan i materialet då.
Vilka är de tydligaste trenderna som ni känner har varit värdefulla liksom att få ut och liksom kunna ge det som ett underlag för de medicinska teamen utav de här storklubbarna?
Ja, det är ju alltså, dels har vi, ger vi specifik feedback till klubbarna så att de kan se på sina egna trender i jämförelse med andra klubbar.
Och där får de inte veta vilka de andra klubbarna är, visst är det så? Så att Barcelona får så här ser ni ut och så är det XXXX. De får inte veta att det är det där i Bayern München eller...
Ja, precis så.
Hade det varit känsligt, ja?
Ja, det hade ju varit jättekänsligt såklart. Det är många medicinska team som kanske hade blivit sparkade. Men jag vet att ibland, vi skickar ju de här rapporterna till klubbarna, ibland så håller klubbläkarna dem väldigt, och ibland så diskuteras det väldigt med ordförande och CEO och så att det beror lite på hur det har gått för dem, då kan man tänka också. Mm. Men de tydligaste trenderna som, alltså man kan se till exempel, alltså en skadestudie som det då, det gör man framförallt för att få fram prevention då, alltså hur man förebygger skador och så. Och i och med att vi har gjort det under så lång tid så då ser vi att muskelskador ligger ungefär på samma relativt höga nivå då, men ledbandsskador och så, det har man lyckats minska under det här då dryga decenniet, om man säger. Och det betyder ju, eller ja, kan man tänka sig då att att vi har visat på liksom mekanismerna för och hur gick det till och i vilka situationer, och sen så får den medicinska teamen själv tänka ut och i annan forskning hur man förebygger den här typen av skadorna med hjälp av det, och sen så fortsätter ju skadestudien och då kan man se att det fungerar. Men och muskelskador då kan man tänka sig att, ja, vi har väldigt mycket preventivt där också, men i takt med det så ökar ju också intensiteten i fotbollen, och då blir det ju också mer, då ligger man på, alltså tränar man väldigt hårt och ligger på gränsen hela tiden av vad man klarar av, då blir det en del liksom muskelbristningar och så också.
Och de är svåra att komma ifrån, eller ja, kan det bli ännu bättre förebyggande?
Vi måste hitta mer bättre förebyggande samt också då med hjälp av det här då, så kan man också styra belastningen då för spelarna. Det är också jätteviktigt, så att man hela tiden ligger på gränsen, men man kommer inte upp där, så att man
så och då får man lite hela liksom tanken kring rotationssystem och träningsbelastning mellan och
precis.
Även den här lilla kvarten man kanske kan ta ut en spelare liksom i slutet av match om resultatet.
Precis. Ja. Och man ser också att då är 6 gånger ökad skaderisk på match jämfört med träning då till exempel. Och bara som ett exempel då, som nu i Göteborg, FC Kopparberg då, där hade vi ganska, vi hade rätt relativt många, eller har vi haft rätt många skador de senaste veckorna bara då, för det går ju lite i våg och så också. Då har vi börjat prata väldigt mycket om vad ska vi göra och så, men det är mycket skador på match och så, och då har vi lagt in så att vi kör, att vi håller igång i paus också då, att man först får Stefan prata och sen så hälsar man kanske vill att sitta på cykel några minuter, men då går vi ut och joggar på planen och sen så kan man köra lite rörlighet och sådana grejer, så att det blir mer kontinuitet då.
Ja, och så att det blir ingen pausvila där riktigt, nej, utan det blir aktiv vila kan man säga.
Ja, precis. Mm. Och så ser man även att i den här studien då, att de allra flesta skadorna sker sista kvarten på bägge halvlekarna då. Så har man någon spelare som kommer tillbaka efter en skada, till exempel en muskelbristning då, och nu ska göra ett inhopp i en match, då brukar vi göra så att Stefan är ganska trött på det här då, när jag säger att hon får spela 30 minuter då. För då är hon inte med sista kvarten då, när man är lite tröttare både i huvudet och i kroppen då, och har lite ökad skaderisk.
Och det vill ju inte en tränare ta ut sin spelare.
Nej, det vill
sista kvarten.
Nej, men han gör det ändå, så det är ju, han förstår liksom varför. Mm. Det är väldigt häftigt. Så det är det som är lite det roliga i mitt jobb, att jag jobbar både med forskningen och sen så kan jag arbeta med det i praktiken då.
Men hur bra är de här storlagen på det förebyggande? Är det så att det är väldigt varierat, eller har liksom alla de här riktigt stora klubbarna tillräckligt bra medicinska team? Och är det i så fall kanske upplägg från tränare och fysio som snarare liksom kan påverka?
Alltså man ser ju mycket att en kontinuitet i medicinska team, tränare och så vidare. Har man bra kontinuitet i det så håller man skadorna på en relativt jämn nivå. Så. Men en lag som byter tränare, då får man en liten, liksom, en liten peak med skadorna. Sen jämnar det ut sig. Kroppen klarar väldigt mycket belastning, men förändringar i belastning är man väldigt, är kroppen väldigt känslig för då. Så då kommer en del skador och sen så planar det ut då. Så att så då ska man byta tränare, så kanske man ska försöka hålla kvar det medicinska teamet eller läkarteamet då. Mm. Och inte byta allting samtidigt, för då blir det ju ännu mer den då. Och sen så ser man vissa tränare som liksom kontinuerligt bara har högre skador hela tiden. Kanske för att de inte kommunicerar med teamet, med fystränare och så vidare då.
Som bara kör på i blindo?
Ja, precis. Ja. Så det kan man se en tydlig trend där. Men inte bland de tränare jag har jobbat med. Och jag har ju sekretessat. Ja.
Du ser att jag blir så här direkt. Ja, okej, okay, vilka klubbar internationellt här har den formen utav... För det finns ju klubbar, men det finns väl flera klubbar som har haft en lång skadeproblematik liksom.
Ja.
Arsenal, precis. Var jag fel där?
Ja, jag har ju säkert testat.
Ja, du har sett
jag
vet ju,
men för ibland är det ganska stor skillnad mellan vad media liksom, nu har de så mycket skador, och vad, om man verkligen tittar på rapporten då, hur det har sett ut under säsongen, då kanske det har varit att de har haft en peak och så skriver man om det väldigt mycket så. Mm. Så att, och det är inte så att skadorna ökar inom elitfotbollen som man kanske tror om man läser tidningar och så, men utan, ja, det är ju som jag säger, muskelskador ligger på en jämn nivå och ledbandsskador och minskar då, så att.
Men har du fått feedback från de här medicinska teamen upp i klubbarna och, som hör av sig tillbaka och säger du det här, vad tror du det här beror på liksom, eller?
Ja, absolut, och det är en del i alltså, som Football Research Group som gör då. Vi åker till klubbarna, så första klubben jag var i, det var just Arsenal då. Så då satt jag och Ekstrand och någon mer ner tillsammans med deras sjukgymnast och deras läkare, och så diskuterar vi, ja, så här ser det ut för er och vad har ni för tankar och vad vill ni att vi ska titta på. Och då hade jag publicerat en studie om inre sidoledbandet då, som är den vanligaste knäligamentsskadan då. Så då frågade jag, nu ska jag göra en uppföljande studie till det, vad vill ni att jag ska titta på där och så. Så, ja, så jag har varit i flera olika Premier League-klubbar och andra klubbar också då. Sen har vi sån här där i UEFA Injury Study möte varje år då, så att då träffar man ju alla. Eller senast jag var med i Porto, var i Porto för 2 år sedan då träffade man ju alla de här lagläkarna från de lagen som är med i studien då. Och vissa sjukgymnaster var med också då. Mm. Så det är ju, det är ett fantastiskt internationellt nätverk att ta del av. Och då satt vi och presenterade studierna som vi vill göra och tog in feedback från klubben också då.
Och bland alla de här läkarna så finns det några kvinnor. Du är en.
Ja.
Och Eva M. Camero från Chelsea är en. Och, men hon är väl den enda kvinnan i Premier League, tror jag. Än så länge. Det kanske kommit någon ny nu. Men...
Nej, hon är den enda inom europeisk elitfotboll. Ja. Förutom jag själv då.
Han är bara
som jag känner till. Ja. Ja. Sen, det kan vara så att det finns någon. Men i de här... Champions League-lagen, eller man ska kalla dem, så är det ju bara Eva då. Och då har de även en annan läkare, Paco då, som är lite grann huvudansvarig då. Så hon är matchläkare och även har en väldigt stor del i det medicinska teamet då. Så att,
hon har fått lite stjärnstatus så, i Premier League faktiskt.
Precis. Och just det, det är inte bara liksom, eller jag vet inte ens om det är negativt, men det är inte, i alla fall inte bara negativt att vara kvinna, för att man, det blir ju, alltså man sticker ut lite grann från mängden. Men som hon har berättat, hon, alltså hon var så trött på det i början, fick alla tro att hon är sjukgymnast hela tiden. För sjukgymnast, det finns det ju en del, eller fysioterapeuter som det heter nu för tiden då, men det finns ju en hel del både i dam- och herrfotbollen då. Ja, men nu har hon gjort sig ett namn så att folk vet vem hon är då. Så det tycker hon är rätt så skönt.
Precis som får. Hon har ju sagt, det skrev upp något, hon har sagt att kvinnor inom herrfotbollen betyder ett annat sätt att kommunicera. Mm. Och det är bevisat att det blir skillnad på, att det finns skillnad på hur män och kvinnor väljer att lösa problem. Fotbollen handlar om resultat. Jag är övertygad om att vi skulle komma med, kunna göra bättre resultat med fler kvinnor i klubbarna. Så känner du det att du kan vara lite förebild om det är andra kvinnliga läkare som vill gå den här vägen? Det är någon som hör av sig.
Ja, jo, men det är det i allra högsta grad. Mm. Så det är jättemånga, både kvinnor och män och tjejer och killar som hör av sig och undrar, ja, men hur blir man läkare som du och idrottsläkare jobbar med klubbar och så. Och det är lite därför som jag och Barcelonas läkare då håller på att utveckla den här appen till mobil.
Ja, det får du berätta om.
Ja, precis. Vi har ett samarbete sedan en tid tillbaka när vi forskar nu tillsammans då och tittar på muskelskador och genetiska faktorer, som är en helt annan typ av forskning om man jämför med den här UEFA-studien då. Och i och med det samarbetet så ja, vi har också samarbete med spelarna och vi kan skicka MR-bilder till varandra och sådär. Man blir lite grann ensam som alltså klubbläkare, är man ju oftast en sjukgymnast, det finns det flera, massörer, det finns det flera och så. Så att det är ett häftigt att ha det här nätverket och man kan lära sig mycket av varandra då.
Så du då, kan få liksom... om Messi skulle skada sig så kan du få titta här på Messis MR-plåt här liksom.
Ja, absolut. Eller så, ja. Och vi brukar ju liksom ta bort personnummer och namn och allt sånt för att liksom hålla sekretessen. Men ja, absolut. Och vi tittar, för det är också, alltså man har ju som jag sa då 50 skador ungefär per säsong, så att kan man dubbla det till 100 och bli involverad i varandras skador också, så ja, ser jag det bara som ett stort plus då.
Men den appen då, hur kan den fungera?
Nej, men jag satt och funderade på hur jag skulle hinna och orka svara på alla de här liksom, det är så kul att folk skriver till mig och säger, ja men hur gör man? Liksom, hur blir man läkare glad? Och jag liksom försöker ge lite råd och... jag är också ordförande i den här idrottsmedicin väst och vi håller ju en del kurser då om idrottsmedicin och så. Så då kan jag rekommendera dem och kom på temakvällarna och så. Men om jag tänker tillbaka liksom, vad jag själv hade behövt när jag började jobba med fotboll, då hade det varit ett, liksom, någonting lätt som man har i mobilen som man kan sammanfatta. Ja, den informationen som man behöver, liksom inte långa texter om alla olika skador och sånt, för det kan du hitta på nätet och det kan du liksom hitta i böcker och så, men det här är mer som dels ett forum för läkare, det kan även användas av sjukgymnaster, naprapater och annan medicinsk liksom, hälsopersonal i lag och så, och inom idrotten, och där kan man ställa frågor och så kan man svara på varandras frågor och så, och sen så är det som olika ämnen då, eller Football Doctors Bible heter det, och då är det till exempel ja, men infektioner och så finns det när kan man träna, när kan man inte träna och ja, till exempel hur gör man när det kommer tre spelare som är magsjuka liksom, då behöver man veta det, ja men hur var det nu, så tittar man snabbt på mobilen och så får man, ja men så här ska du göra.
Och den är då till för ja, alla läkare, idrottsläkare som egentligen vill, eller man får abonnera på
ja, appen. Precis.
Finns
ja.
Den idag?
Nej, den finns inte ännu. Vi håller på att utveckla den då, så att vi har gjort väldigt mycket av materialet och sen så är det tänkt att jag ska åka till Barcelona innan de närmaste veckorna då, och spela in en del filmer, för vi vill ha undersökningsfilmer också då när man...
Hur går man kliniskt tillväga när man ska känna om ledbandet där eller korsband eller
när kanske så. Då har vi gjort en liten, jag har jobbat tillsammans med några killar på Chalmers Innovation då, som har hjälpt mig att göra liksom, med apputvecklingen, de tekniska bitarna då. Så då har man en liten gubbe som man kan snurra på och så finns det olika punkter på kroppen beroende på vad man vill se för undersökningsfilmer och så. Ja.
Och vilken läkare är i Barcelona som du har?
Rickard Pruna heter han.
Ja, det är deras sen, huvudläkare va?
Ja,
Pruna som är
en efterhållare. Ja, han var faktiskt här och hälsade på några dagar förra året då. Så då, vi satt faktiskt precis på det här bordet och käkade kräftor när hans telefon började helt hysteriskt ringa och liksom först la han bort den och sådär, försökt liksom, nej men sen började han titta mer och mer, så svarade han, och då var det ju Valde som hade dött korsbandet då. Så...
Och då började ni prata direkt liksom, eller? Gör man det? Ja. Hur ska vi gå tillväga nu?
Nej, det var, han hade mycket att göra. Så han gick in i ett annat rum och ringde och pratade. Och, ja. Så.
Och det är bara en del av vardagen?
Ja, precis. Han blev lite stressad och han skulle vara i var det, 3 dygn och det blev 2,5. Han fick åka hem lite tidigare och ta hand om Valdes då. Och sen åkte de iväg till ett annat land för operationen och sådär. Så att. Så det är lite häftigt att få sån inblick i hans liv. Sen hade jag inte velat byta jobb med honom i och med att han jobbar 7 dagar i veckan. Och 6 av de dagarna jobbar han 12 timmar varje dag. Så på söndagar har han med sina 2 döttrar på anläggningen under halva dagen. Då, så han ska kunna umgås lite med dem. Då.
Men det är en uppoffring.
Ja, verkligen. Moderna tidens
slag. Ja, men det är klart att de har mycket större medicinska team också i lagen. Men är det 5 miljoner per månad för en spelare som ska vara borta, så behöver man kanske
se till att de är... Då behöver man stark backup liksom. Ja, precis.
Men den här appen då, när kommer den att vara klar, tror ni?
Vi hoppas att den ska vara klar någon gång under sommaren då. Sen vill vi att den ska vara riktigt bra när vi väl skickar ut den då.
Och den kommer vara på engelska så att den är tillgänglig för alla?
Den är bara på engelska, ja, precis. På engelska. Mm. Ja, jag funderar på om man skulle göra en svensk version också, men det känns inte som att det behövs liksom, i Skandinavien. Så kommer det vara en del intervjuer där också, eller vi har redan gjort några intervjuer där. Och, så det känns jättekul och intressant.
Spännande.
Mm. Ja,
så det här kommer liksom, ja, man tänker holländska klubbläkare och alla som känner att de behöver,
ja,
en snabb hjälp.
Ja, ja, absolut. Dock onside ska den heta.
Dock onside. Mm. Dock onside, ja, det är klart.
Inte offside, utan onside. Nej, onside. Och dock.
Ja. Kul, vilket häftigt sidoprojekt. För du har ju ingenting annat, eller hur?
Nej, nej, precis.
Men det är ju
ett
bra sätt att samla på och modernt liksom, tekniskt. Ja. Om du då får, liksom, om någon av ens på spelare drar någonting sådär, använder du det också utav de här som läkarna i de utländska klubbarna? Kan du titta på det här? Eller?
Ja, absolut. Ja, men det gör jag.
Så det är Niklas Hults skador skulle kunna ha varit och vänt i Barcelona utan att han
tog det? Ja, absolut. Jag tog med mig också Rickard när han var här till Älvsborg en dag när jag jobbade. Så att jag kom, han tittade på Anders Svensson, någon grej han hade. Ja, då var det ingen skada, men han kikade på något han hade där. Och Niklas Hult var där och körde rehab också, så vi diskuterade lite om... liksom, hur man brukar göra vid såna här baksidolårsskador och så, som ändå är den vanligaste skadan.
Bra, då får vi se fram emot ett app-release bland annat från din sida. Och
ja,
Matilda, stort tack för att jag fick komma hit och lyssna på dig. Och vi lär väl se dig på de allsvenska arenorna framöver.
Absolut. Tack så mycket.
Inte för mycket, vi vill inte se dig. För då har det hänt något.
Nej, precis.
Vi ser dig vid sidlinjen.
Ja, vid sidlinjen. Ja. Det hoppas vi på. Mm.
Tack.